Israels pågående invasion av Gazaremsan blir allt mer destruktiv. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att Israel tänker ta kontrollen över hela Gaza i strid med internationella avtal. Och bilderna från Gaza visar hur stora delar har jämnats med marken. Hur katastrofal är situationen? Har västvärlden övergett palestinierna? Och är det ett folkmord som pågår i Gaza? Det ska nyhetspodden handla om idag. Jag heter Simon Karlsson och min gäst är Svenska Yles utrikeschef Viktor Heikel. Efter 1,5 år av förödande attacker är Gaza idag en dystopisk samling ruiner. Bilderna som kablats ut de senaste månaderna påminner om bilderna från Mariupol i Ukraina för ett par år sedan. Men bomberna i Gaza fortsätter falla och på veckoslutet inledde Israel en ny invasion av Gazaremsan.
Israeli Prime Minister announced on Monday that Israel is quote going to take control of the entire Gaza Strip.
Israel ska ta kontroll över hela Gaza, besked från Netanyahu.
Viktor Heikel, utrikeschef här på Svenska Yle. Hur har den här offensiven sett ut de senaste dagarna med vilka följder?
Ganska långt har det följt samma mönster som vi nu redan är sorgligt vana med. Det vill säga man inledde först med häftiga bombardemang med drönare, artilleri, med flygplan, helikopter och så vidare av vad man själva då på israeliskt håll betecknar som terrormål. Eller terrorfesten, varpå man sen efter några dagar av det här börjar inleda en sån här gradvis, liksom, ett gradvis övertagande kallar man det själv av hela Gazaremsan och ett förflyttande av hela befolkningen på över 2 miljoner till ett litet område längst söderut i Gaza. Man har inte kommit så långt ännu med det här, men man ser alltså nu massiva förflyttningar av människor. Folk drar sina sista ägodelar i vagnar eller kör med bil, de som nu har bränsle för bilarna och har bilen kvar. Men det är en massiv förflyttning igen inom Gaza under den här framryckningen som pågår.
Vad vet vi om den här premiärminister Netanyahus planer på att ta kontrollen över Gaza? Vad är det som menas?
Det mål man själv uttrycker att man har är att man flyttar undan befolkningen för att man ska kunna ta itu med Hamas sista festen. Och de här, framförallt de här tunnlarna som man har då liksom ännu inte har kommit åt, menar man att man nu en gång för alla ska få göra och komma åt liksom att om inte att göra Hamas som ett hot mot Israel. Det är liksom det uttalade målet här. Vad som kommer att hända med de här människorna efter att den här operationen är slutförd, när man räknar att den är slutförd, vad det liksom det långsiktiga målet här i Gaza är det ingen ännu som säger, åtminstone inte på officiellt håll. Däremot så talas det nog inom den här regeringskoalitionen, de här extremhöga partierna som sitter som stöd för Netanyahu och håller hans regering flytande, har nog alltså låtit förstå att tanken är att de här människorna inte ska få återvända utan att de ska skickas bort någon annanstans. Det är målet, att Gaza ska införlivas i Israel.
Och en annektering av Gaza samt tvångsförflyttning av ett områdes befolkning, det skulle räknas som krigsbrott. Hur motiverar Israel då de här planerna?
Med sin egen säkerhet. Alltså främst, det är så. Det finns alltså vissa såklart politiker också som motiverar det med på helt religiösa grunder att det här ingår i den stat som liksom Gud har lovat sitt utvalda folk. Men det är ju inte den liksom officiella förklaringen här. Den officiella förklaringen är hela tiden säkerhet. Hamas utgör ett hot och de här människorna är så att säga i vägen för en lösning på det hotet för ur Israels synvinkel. Det är så man motiverar det. Och det är liksom en motivering som, hur ska vi säga, går hem hos allt färre människor också i Israel. Vi har redan före den här operationen sett att det har varit mycket protester, det har varit stora demonstrationer mot Netanyahu och hans liksom sätt att bara föra det här vidare och vidare och vidare utan att det egentligen erbjuds någon lösning för familjer som fortfarande har familjemedlemmar som gisslan i Gaza och så vidare. Att hans mål, anses nu allt mer bland allt fler israeler vara att bara fortsätta det här kriget för att trygga sin egen politiska position. För så länge det pågår så kan man liksom, så att säga, inte komma åt honom. Och det är samtidigt en handräckning åt de här mer extremistiska partierna som håller hans koalition flytande.
Så betyder det att Netanyahus mandat för att föra det här kriget börjar smulas sönder?
Det kan man nog säga. Alltså, det har ju redan ifrågasatts inom armén på högsta nivå, den före detta chefen för underrättelseverksamheten och flera andra tidigare chefer för underrättelseverksamheten. Tusentals reservister inom elitförband har skrivit på öppna brev som liksom kräver ett slut på det här kriget, egentligen till vilket pris som helst. Så det liksom, mandatet att föra det här kriget hänger egentligen på det faktum att han lyckades sy ihop en sån här koalition efter senaste valet, där det ingår sådana extremhögerpartier som ser det som någon slags religiöst mandat att liksom ta åt sig en så stor del av regionen som möjligt.
Det nuvarande kriget i Gaza inleddes som bekant efter den terrorattack som Hamas utförde den 7 oktober 2023.
I attacken dog över 1000 personer och Hamas tog mer än 200 personer som fångar. Hamas tog med sina fångar, sin gisslan, in i Gaza.
Sedan dess har tiotusentals palestinier dödats genom direkta krigshandlingar, säger FN. Och räknar man med bieffekter som svält och sjukdom antar man att dödssiffran är mångdubbelt större än så. Israel har också släppt in lite nödhjälp i Gaza den här veckan efter en 11 veckor lång blockad. Men hjälporganisationerna säger att den hjälp som fick åka in är en droppe i oceanen.
Today he said 9 of our trucks were clear to enter via the Kerem Shalom crossing, but it is a drop in the ocean of what is urgently needed and significantly more aid must be allowed into Gaza starting tomorrow morning.
Igår varnade till exempel FNs chef för humanitär hjälp för att uppemot 14 000 spädbarn kan omkomma inom det kommande dygnet om inte tillräckligt med förnödenheter når fram. Onekligen pågår en enorm humanitär katastrof i Gaza. Runt om i världen har flera stora demonstrationer ordnats till stöd för palestinierna. Till exempel demonstrerade tiotusentals, enligt vissa uppskattningar, hundratusentals människor i London förra veckoslutet. Och i samband med Eurovisionen i Basel i Schweiz använde polisen gummikulor och tårgas mot demonstranter. Men trots hård kritik mot Israels planer att ta över hela Gaza också från regeringar i bland annat Finland, Sverige och andra EU-länder så fortsätter bombardemanget med många civila dödsoffer som följd. Viktor, stannar det där eller görs det något mer konkreta, seriösa försök från västvärlden för att stoppa Israel i Gaza?
Det återstår nog att säga. Vi har aldrig tidigare, åtminstone inte vad jag nu kommer ihåg, så här under min karriär sett en situation där flera västerländska betydande regeringar hotar, använder ordet sanktion i relation till Israel. Och det är någonting som man nu har, det ord man nu har yttrat för första gången. Så det är en ny situation, men sen är också situationen i Gaza en helt annan än vad det har varit under tidigare krig. Det har pågått så länge. Människor är så utmärglade, psykiskt förstörda. I stort sett hela Gazaremsan är sönderbombad. Där finns ingen fungerande infrastruktur. Egentligen ingen fungerande sjukvård. Det har inte kommit in något bistånd på mycket, mycket länge. Folk har inte haft möjligheter att odla någon mat på länge. Så det känns som en kliché att säga att det är katastrofalt. Men läget är nu så katastrofalt att det kanske till och med kan få folk att ta till helt nya metoder. Att liksom samvetet tar emot helt enkelt så hårt också i så här cyniska politiker att de ser sig tvungna att åtminstone liksom ta till en helt ny nivå av retorik. Sen om det, liksom, om det faktiskt omsätts i någon slags verksamhet också i något liksom konkret så får vi ju se. Men det är åtminstone ett nytt ord det här med sanktioner i det här sammanhanget som vi inte har hört tidigare.
Sedan några år tillbaka utreder också de internationella domstolarna, det vill säga internationella brottmålsdomstolen och den internationella domstolen i Haag, israeliska och palestinska ledare för olika krigsbrott. Hur går det för de här processerna? Det är länge sedan vi har hört om dem, känns det som.
det samlas ju nog bevisföring hela tiden. Jag menar, det är en pågående process. Sen är ju problemet det att Israel själv är inte delaktig i de här fördragen som liksom står som grund för de här domstolarna. Så det finns inte jurisdiktion för de här domstolarna att de facto få gripa någon, häkta någon av de åtalade om det inte är så att de reser till ett land där de sen kan gripas och utlämnas till den här domstolen. Och det verkar just nu osannolikt. Men alltså de här processerna fortsätter och det här är ju liksom, ska vi säga så här att om man frågar experter på folkrätt och krigsbrott så är de ganska entydiga i att ja, det här är krigsbrott som pågår och det är ganska också otvivelaktigt att om det någonsin blir rättegångar mot de här personerna så kommer de att fällas, för det är så väl dokumenterat och de har själv ställt sig framför kameror och motiverat varför de gör på ett visst sätt och liksom så att säga offentligt tagit ansvar för kommandokedjan som leder till de situationer som har lett till de här åtalen. Så ja, det är ganska säkert att om det någonsin blir en rättegång blir det också fällande domar på många av de här punkterna. Men om det någonsin blir en rättegång återstår att säga. Jag tror inte att den enda Israel eller Palestina, någon av de här har ställts inför en internationell tribunal.
Termen krigsbrott används ganska mycket när man pratar om handlingar som israelisk militär har utfört i Gaza. Men en term som används mycket mindre är folkmord. Trots att många tycker att det är dags att börja använda termen folkmord för det som sker i Gaza, så drar sig internationella organisationer, myndigheter, olika länder för att använda just ordet folkmord. Kan du, Viktor, öppna upp varför det är på det här viset?
Man kan säga så där ur internationellt politiskt perspektiv att folkmord är en laddad term för att det finns FN-fördrag som så att säga förpliktigar omvärlden att ingripa så fort det är frågan om ett folkmord. Sen ur vårt perspektiv till exempel, så som jag resonerar, är att det inte är vårt jobb som journalister att bestämma vad som är ett folkmord och inte ett folkmord. Det finns ju alltså klara riktlinjer, det finns klara paragrafer som avgör vad som är ett folkmord. Men så länge det inte finns åtal eller det finns till exempel en rättsprocess eller något annat, ett FN-beslut till exempel om att det här är nu ett folkmord där vi behöver ingripa, så kan vi egentligen, tycker jag, bara rapportera om att nu säger den här instansen att de upplever att det här är ett folkmord. Sen är det så att om man tittar till exempel på de tre första kriterierna, eller de behöver inte alla uppfyllas för att det ska vara ett folkmord på något sätt, det finns flera än det här, men det liksom handlar om att döda eller orsaka kroppslig eller psykiskt lidande eller skapa levnadsförhållanden som liksom gör det omöjligt för en viss grupp att upprätthålla liv i ett visst område. Så det här är ju liksom någonting som definitivt pågår i Gaza just nu på massiv skala. Men det viktiga här enligt den här folkmordsparagrafen är det om det är avsikt att begå ett folkmord, att förinta. Och det är det som är liksom det svåra att bevisa ofta. Sen är det ju en annan sak att också de här liksom samma handlingarna, även om det inte är ett folkmord, är krigsbrott och kan vara brott mot mänskligheten om man gör dem i tillräckligt stor skala, trots att det kanske då inte skulle uppfylla folkmord juridiskt. Men det är inte upp till enskilda journalister eller mediehus eller så här att avgöra om det är det.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Simon Karlsson. Gäst idag var chefen för Svenska Yles utrikesredaktion, Viktor Heikel. Du vet väl att vi finns på Yle Arenan varje morgon från måndag till torsdag. Prenumerera på våra notiser så plingar det till i din telefon varje gång det kommer ett nytt avsnitt. Tekniker idag var Max Kivivuori och Lukas Dahlström är den här poddens producent.